Kapitel 7. Nattens dotter. Perrin hade ingen aning om vilken hytt som var hans, så han var tvungen att sticka in huvudet i flera stycken och titta efter. Det var mörkt överallt, och i varje hytt låg två män och sov i varsin smal koj som var fastbyggd i väggen. Slutligen hittade han en hytt där Loyal satt inklämd på golvet mellan kojerna och skrev i sin tygklädda bok i ljuset av en lykta. Ogien ville tala om dagens händelser, men Perrin var så trött att det knakade i käkarna när han försökte hålla tillbaka sina gäspningar. Nu måste skeppet ha kommit tillräckligt långt nedströms för att han skulle kunna sova tryggt, tänkte han, och drömma tryggt. Vargarna skulle inte kunna hålla jämna steg med strömmen och årorna någon längre stund, även om de försökte. Till sist hittade han en fönsterlös hytt utan passagerare alls, vilket passade honom utmärkt. Han ville vara ensam. Ett sammanträffande. Det är hela saken, tänkte han, medan han tände lampan som satt fastskruvad i väggen. Dessutom heter hon egentligen Sarina. Men det var inte flickan med de höga kindbenen och mörka, sneda ögonen som hade den främsta platsen i hans tankar. Han la bågen och resten av sina tillhörigheter på den ena kojen, slängde manteln över dem och satte sig på den andra för att dra av sig stövlarna. Elias Machera var också bunden till vargarna och han hade funnit ett sätt att leva med detta utan att bli vansinnig. När Perrin tänkte tillbaka var han övertygad om att Elias hade levt på detta sätt i flera år innan Perrin träffade honom. Han vill leva så, eller godtar i varje fall att han måste. Men det var ingen lösning. Perrin ville inte ha ett sånt liv, ville inte godta det. Men ett knivämne gör man till en kniv, även om man egentligen vill ha en vedyxa. Nej, mitt liv är inte bara järn som ska hamras till. Försiktigt sträckte han ut medvetandet, sökte efter vargar och fann ingenting. Jo, han förnam en vag, avlägsen känsla av dem, långt borta, men den bleknade bort så fort han hade rört vid den. Han var ensam, för första gången på så oerhört länge, äntligen. Han blåste ut ljuset och la sig ner, för första gången på flera dagar. Hur i ljusets namn skulle Loyal få rum på en sån här koj? Alla de nästan sömlösa nätterna sköljde över honom som en flodvåg och utmattningen fick hans muskler att slappna av. Han hade lyckats förskjuta Ejlmannen ur tankarna, insåg han nu, och vitrockarna. Ljus förgätna yxa bränner mig. Jag önskar att jag aldrig hade sett den. Det var hans sista tanke innan han somnade. Han omgavs av en grå dimma. Vid marken var den så tät att han inte ens såg sina egna stövlar. Och allting som låg mer än 10 steg bort var dolt för hans syn. Innanför denna radie fanns ingenting alls, så mycket var säkert. Vad som helst kunde ligga dolt i dimman. Dimman kändes inte som den skulle. Den var inte fuktig. För att försäkra sig om att han åtminstone kunde försvara sig förde han handen till bältet, men upptäckte till sin bestörtning att yxan inte hängde där. Det var någonting som rörde sig i dimman, en virvlande rörelse i det grå, någonting som var på väg mot honom. Han stelnade till, undrade om han borde springa eller om det var bättre att stanna kvar och slåss med bara händerna, om det fanns någonting att kämpa mot. Den böljande fåran som skar sig fram genom dimman tätnade och blev till en varg. Den raggiga grå skepnaden smälte nästan samman med det täta diset. Språng. Vargen tvekade. Sen kom den fram och ställde sig vid hans sida. Det var språng. Det var Perrin säker på. Men någonting i vargens hållning, i de gula ögonen som helt kort tittade upp för att möta hans blick, krävde tystnad. Tystnad i både sinne och tal. I dessa ögon rymdes också ett krav, en befallning till Perrin att följa med. Han la ena handen mot Sprongs rygg och genast började vargen gå framåt. Perrin lät sig ledas. Pälsen under hans hand var tjock och lurvig. Den kändes verklig. Dimman började tätna. Strax var hans känsel det enda som sa honom att språng fortfarande gick vid hans sida. Och ännu lite senare såg han inte ens sitt eget bröst när han vände blicken neråt. Grå dimma var det enda han såg. Han kunde lika gärna ha varit invirad i nyklippt ull. Det slog honom att han inte hörde någonting heller och inte hade gjort det på hela tiden. Inte ens ljudet av sina egna steg. Han vickade på tårna och kände till sin lättnad stövens läder. Dimman blev allt svartare och så småningom vandrade han och vargen i ett ogenomträngligt mörker. Han kunde inte se handen framför sig ens om han satte fingret mot näsan och såg inte näsan heller för den delen. Han blundade. Det märktes ingen skillnad. Fortfarande hördes inte minsta ljud. Med fingrarna kände han språngs sträva päls, men han var inte alls säker på att han kände någon mark under fötterna. Plötsligt stannade språng och fick också honom att bromsa. Han såg sig omkring och knep igen ögonen. Nu märktes det en viss skillnad. Han kände någonting också. En obehaglig känsla i maggropen. Motvilligt öppnade han ögonen och tittade neråt. Det han såg kunde omöjligt finnas där, såvida inte han och språng stod i tomma luften. Han såg ingenting av varken sig själv eller vargen, som om de båda saknade kropp. En tanke som fick det att knyta sig i magen på honom. Men under sig såg han ett vidsträckt hav av speglar. Såg de lika klart som om de badat i ljuset från tusentals lampor. De såg ut att sväva i mörkret, men var placerade som vore de uppställda på ett jättelikt slätt golv. De bredde ut sig åt alla håll, så långt han kunde se, men precis under hans fötter fanns en öppen plats, och där var det en grupp människor. Plötsligt hörde han deras röster, lika tydligt som om han hade stått mitt bland dem. "Store furste," muttrade en av männen, "vad är detta för plats? Var är vi någonstans?" Mannen såg sig om och ryggade tillbaka när han fann bilden av sig själv återkastad tusenfalt. I fortsättningen höll han blicken riktad framåt. De andra som kurade ihop sig runt omkring honom verkade ännu räddare än han. "Jag låg och sov i Tervallon, store furste." "Jag ligger och sover i Tervallon." "Var är jag? Har jag blivit galen?" Vissa av männen bar eleganta rockar täckta med broderier. Andra hade enklare klädnader och några såg ut att vara nakna eller i bara underkläderna. "Jag sover också," nästan skrek en naken man. "I Tir. Jag gick och la mig tillsammans med min hustru." "Och jag sover i Ilien," sa en man klädd i rött och guld. Han lät omskakad. "Jag vet att jag sover, men det kan inte vara så. Jag vet att jag drömmer, men det är omöjligt. Vad är detta för plats, store furste? Är det verkligen ni som har kommit till mig?" Allihop stod vända mot en mörkhårig man. Han var klädd i svart med silvrig spets i halsen och vid händerna. Då och då förde han handen till bröstet som om det gjorde ont. Överallt där nere fanns ett ljus som verkade komma ur intet. Men den svartklädde tycktes likväl vara höljd i skugga. Mörkret böljade runt honom, smekte honom. "Tystnad!" Den svartklädde talade inte särskilt högt, men det behövde han inte heller. Just när han uttalade ordet lyfte han ansiktet. Ögonen och munnen var öppningar in till en rasande ärsa fylld av lågor och brinnande glöd. Det var då Perrin kände igen honom. Baal-Shamon. Mannen som han såg under sig var ingen mindre än Baal-Shamon. Skräcken genomborrade honom som hårda kalla pilar. Han måste fly, men han kände inte ens sina egna fötter. Språng rörde på sig. Perrin kände den tjocka pälsen under fingrarna och grep hårt om den. Den var åtminstone verklig. Verkligare än det han såg under sig, hoppades han. Men egentligen visste han att detta också var verkligt. De hopkurade männen hukade sig ytterligare. "Ni har fått era uppgifter," sa Baal-Shamon. Vissa av dem har ni utfört. Andra har ni misslyckats med. Gång efter annan förbyttes hans ögon och mun i lågor och eldskenet fick speglarna att blixtra. De som har märkts för att dö måste dö. De som har märkts för att bli mina tjänare måste buga inför mig. Ett svek mot mörkrets herre kan inte förlåtas. Elden glödde genom hans ögon och kring honom virvlade mörkret. Du! Han pekade på mannen som hade talat om Tarvalon. En man klädd som en köpman i en dräkt av enkelt snitt men av finaste kläder. De andra skyggade undan från honom som om han haft pesten, lämnade honom ensam med sin skräck. Du lät pojken fly från Tarvalon. Mannen skrek och började skälva likt en fil som slagits mot ett städ. Han tycktes lösas upp och skriket tunnades ut tillsammans med hans gestalt. Ni drömmer allihop, sa Bärsamon. Men det som händer i denna dröm är verkligt. Den skrikande mannen var nu bara ett dimmigt töcken. Skriket tycktes komma långt, långt bortifrån. Sen var också dimman borta. Han vaknar aldrig, är jag rädd. Bärsamon skrattade och den öppna munnen blottade rytande lågor. Resten av er ska inte svika mig igen. Försvinn! Vakna och lyd. De andra männen försvann. En kort stund stod Bärsamon där ensam. Men så plötsligt fanns en kvinna hos honom. En kvinna klädd helt och hållet i vitt och silver. Igenkännandet träffade Perrin som ett hammarslag. En så vacker kvinna skulle han aldrig kunna glömma. Det var kvinnan i hans dröm. Hon som hade manat honom att söka ära och storhet. En silig silvertron uppenbarade sig bakom henne. Hon satte sig och ordnade omsorgsfullt sina sidenkjolar. Ni nyttjar mina domäner efter behag, sa hon. Dina domäner, sa Bärsamon. Du gör anspråk på att härska här. Tjänar du inte längre mörkrets furste? Mörkret kring honom tätnade för ett ögonblick. Det såg ut som om det kokade. Jag tjänar min herre, sa hon snabbt. Länge har jag tjänat skymningens furste. Länge låg jag därför fjättrad i en ändlös, drömlös sömn. Endast grå män och myrdrailer förnekas drömmar. Till och med trollocker kan drömma. Drömmarna har alltid varit min egendom. Att använda och att färdas i. Nu är jag fri igen och jag tänker använda det som är mitt. Det som är ditt, sa Bärsamon. Dunklet som virvlade kring honom gav ett intryck av munterhet. Du har alltid överskattat din betydelse, Lamphere. Namnet skar genom Perrin som en nyvässad knivsägg. En av de förlorade hade gästat hans drömmar. Moraine hade rätt. Några av de förlorade var alltså fria. Kvinnan i vitt stod upp nu. Tronen var borta. Min betydelse är vad den är. Vad har det blivit av era planer? I mer än 3000 år har ni viskat i människors öron och fått kungliga marionetter att dansa, likt en annan Aes Sedai. De två sista orden uttalade hon med dräpande hånfullhet. 3000 år, och likväl beträder Lush Tharin och nio världens yta, mer eller mindre som knähund åt dessa Aes Sedai. Kan ni kontrollera honom? Kan ni omvända honom? Långt innan den där blonda flicksnärtan ens såg honom var han min. Han ska bli min igen. Är du din egen herre nu, Lamphere? Tjänar du dig själv? Bärsamons röst var len, men nu flammade elden oavlåtligt i hans ögon och mun. Har du glömt dina löften till mörkrets första? För ett ögonblick doldes han nästan helt av mörkret. Endast de glödande eldarna lyste igenom. De ederna är inte lika lätta att bryta som de du svor till ljuset. De som du bröt när du i självaste tjänarnas hall tillkännagav vem som var din nya herre. Din herre i evig tid, Lamphere. Tänker du tjäna honom? Eller väljer du en evighet av smärta? En ändlös dödskamp utan allt hopp om befrielse? Jag tjänar honom. Sina ord till trots stod hon rak och trotsig. Jag tjänar mörkrets herre och ingen annan, för evigt. Havet av speglar började försvinna, som om svarta lågor slog in över det, allt närmare dess mittpunkt. Flodvågen sköljde fram över Balsamon och Lanfear och endast mörkret återstod. Perrin kände hur språng rörde sig och han var mer än glad att följa med. Fortfarande rörde han sig med pälsen under sin hand som enda ledning. Det var inte förrän han hade börjat gå som han insåg att det var möjligt. Han försökte fundera ut vad det var han hade bevittnat, men utan framgång. Balsamon och Lanfear. Hans tunga fastnade mot gommen. Av någon anledning skrämde Lanfear honom mer än Balsamon. Kanske för att hon hade besökt hans drömmar medan de ännu befann sig uppe i bergen. Ljus, en av dem förlorade i mina drömmar. Ljus. Och hon hade trotsat den svarte, om Perrin inte hade missförstått vad han sett och hört. Han hade fått lära sig att skuggan inte hade någon makt över den som förnekade den. Men hur kunde en mörkvän, och inte bara det, en av dem förlorade, trotsa skuggan? Jag måste ha blivit tokig. Precis som Simeons bror. Alla dessa fördömda drömmar har drivit mig från vettet. Långsamt övergick mörkret åter i dimma och dimman blev gradvis tunnare. Slutligen trädde de ut ur den, han och språng, ut i strålande dagsljus. De befann sig på en gräsklädd kulle och ur ett buskage vid kullens fot hördes drillande fåglar. Han såg sig om. Ett böljande slättlandskap bestrött med små trädungar sträckte sig ända till horisonten. Det syntes inte minsta spår av någon dimma. Den stora, grå vargen betraktade honom. Vad är allt det här? Frågade han. Försökte i tankarna göra om frågan till någonting som var begripligt för en varg. Varför visar du mig det här? Vad var det? Känslor och bilder sköljde in över hans medvetande och han omvandlade dem för sig själv till ord. Det som du måste se. Var försiktig, ungtjur. Detta är en farlig plats. Var påpasslig som en valp på piggsvinsjakt. Vad vargen egentligen uttryckte var mer någonting i närheten av den lilla törneryggade. Men Perrins hjärna översatte det till det namn som djuret hade i människornas värld. Du är för ung, för ny. Var det verkligt? Allting är verkligt, det som syns och det som inte syns. Det var tydligen det enda svar språng tänkte ge. Språng, hur kan du vara här? Jag såg dig dö, jag kände hur du dog. Alla är här. Alla bröder och systrar som är, alla som varit, alla som kommer att vara. Perrin visste att vargar inte log, inte så som människor gjorde det. Men för en kort sekund fick han en känsla av att språng flinade åt honom. Här kan jag sväva som örnen. Vargen samlade sig till ett språng och hoppade rakt upp i luften. Hans hopp fortsatte uppåt, ständigt uppåt, tills han bara syntes som en prick högt uppe i skyn. En sista tanke nådde Perrin. Sväva. Perrin stirrade efter honom med munnen hängande öppen. Han gjorde det. Plötsligt brände det i hans ögon. Han harklade sig och gned sig om näsan. Snart lipar jag väl som en flicka. Han fick en impuls att titta efter om någon hade sett honom. Och så fort han vred på huvudet förändrades allting. Han stod på en höjd omgiven av dunkla sänkor och kullar. Det såg ut som om de allt för fort försvann i fjärran. Nedanför stod Rand omgiven av en ojämn ring av myrdrailer och människor som blicken på något sätt tycktes glida bort från. Ylande hundar hördes i fjärran och Perrin förstod att de jagade någonting. Luften var full av myrdrailernas stank och den fräna lukten av bränt svavel. Perrins nackhår reste sig. Cirkeln av män, kvinnor och myrdrailer slöt sig allt tätare kring Rand. Allihop gick med sömngångaraktiga steg. Så började Rand döda dem. Två slukades av eldklot från hans händer, andra träffades av blixtar från himlen och skrumpnade ihop, medan åter andra drabbades av ljusstrålar som likt vitglödgat stål slog ut från Rands händer. Likväl fortsatte de som var kvar sin långsamma marsch mot honom, som om de inte såg vad som skedde omkring dem. En efter en dog de, och till slut fanns det ingen kvar. Rand sjönk flämtande ner på knä. Perrin kunde inte avgöra om han skrattade eller grät. Det verkade vara lite av båda delar. Över kullarna syntes gestalter nalkas. Fler myrdrailer, fler människor, alla på väg mot Rand. Perrin kupade händerna framför munnen. Rand! Rand, det kommer fler! Rand tittade upp mot honom. Hans ansikte var en svettig, förvriden mask. Rand, de... Bränner dig, tjöt Rand. Perrins ögon träffades av ett brännande ljus och smärtan svedde hela hans varelse. Med ett gnäll rullade han ihop sig till en boll på den smala bädden. Ljuset brann fortfarande bakom ögonlocken och bröstet värkte. Han förde handen dit och ryckte till när han kände ett brännmärke under skjortan, en fläck stor som ett silvermynt. En efter en tvingade han musklerna att slappna av tillräckligt mycket för att han skulle kunna sträcka ut benen och ligga rak i den mörka hytten. Moraine. Den här gången måste jag berätta för Moraine. Måste bara vänta tills smärtan gått över. Men när smärtan började avta kom istället en stor utmattning över honom. Han hann ett och jämt tänka att han måste gå upp innan sömnen åter svalde honom. När han öppnade ögonen igen låg han och stirrade upp på takbjälkarna ovanför kojen. Ljusstrimman runt dörren avslöjade att morgonen hade kommit. Han tog sig åt bröstet för att övertyga sig om att allt sammans hade varit inbillning. En inbillning så stark att han faktiskt hade känt ett brännmärke. Hans fingrar hittade den svedda fläcken. Då var det inte inbillning ändå. Han hade vaga minnen av andra drömmar, men de bleknade lika fort som de dök upp. Det var bara vanliga drömmar. Det kändes till och med som om han hade fått en natts ordentlig sömn och skulle må bra av att få en till med en gång. Det betydde att han kunde sova, åtminstone så länge det inte finns några vargar i närheten. Han mindes att han hade fattat ett beslut under den korta stunden av vaka efter drömmen med språng. Efter att ha funderat en kort stund bestämde han sig för att det hade varit ett gott beslut. Han knackade på fem dörrar och blev utskälld två gånger. Passagerarna i två av hytterna hade redan gått upp på däck innan han hittade Moraine. Hon var fullt påklädd men satt på en av de smala kojorna med benen i kors och läste i sin anteckningsbok. Han såg att hon var nära början av boken. Anteckningen som hon måste ha gjort redan innan hon kommit till Eamons Wall. På den andra kojen låg Läns saker prydligt ordnade. Jag har drömt, sa han, och berättade om sina drömmar. Han berättade alltsammans, drog till och med upp skjortan för att visa märket på bröstet. Det var en liten röd cirkel omgiven av en strålkrans av vågiga linjer. Han hade undanhållit hennes saker förut och misstänkt att han skulle göra det igen. Men detta kunde vara allt för viktigt för att han skulle våga dölja det. Skruven var den minsta delen av en sax, men utan den kunde ingen sax klippa något tyg. När han hade berättat klart stod han kvar och väntade på en reaktion. Hon hade betraktat honom med uttryckslös min medan han talade, men det var som om de mörka ögonen skärskådade varje ord då det kom ur hans mun, vägde det, mätte det, höll upp det mot ljuset. Hon satt kvar på samma sätt, men nu var det han själv som blev undersökt, vägd och upphållen mot ljuset. Nå, är det viktigt? Frågade han till sist. Jag tror att det var en av vargdrömmarna som du berättade om. Det måste det ha varit. Men för den skull behöver inte det jag såg ha varit verkligt. Du sa förut att några av de förlorade är fria. Och han kallade henne för Lanfear och... Är det viktigt? Eller står jag bara här och gör mig till åtlöje? Det finns kvinnor, sa hon dröjande, som skulle göra sitt bästa för att få dig stillad om de hade hört vad du just berättade. Hans lungor tycktes frysa till is. Han kunde inte andas. Jag anklagar dig inte för att kunna leda kraften, fortsatte hon, och isen inom honom smälte. Eller ens för att kunna lära dig att göra det. Du skulle inte ta någon skada om någon försökte stilla dig, utom kanske av den omilda behandling röda Aja skulle ge dig innan de insåg sitt misstag. Män som kan leda kraften är så sällsynta att inte ens de röda har hittat mer än 2-3 stycken de senaste 10 åren. Åtminstone innan alla dessa falska drakar började dyka upp. Vad jag försöker förklara för dig är att jag inte tror att du plötsligt kommer att börja bruka kraften. Det behöver du inte vara rädd för. Jaha, tack så mycket för det, sa han bittert. Du behövde väl inte halvt skrämma ihjäl mig bara för att säga att jag inte behöver vara rädd. Åh, nog har du skäl att vara rädd. Eller åtminstone försiktig, precis som vargen sa. Både de röda systrarna och andra skulle kunna döda dig innan de hann upptäcka att det inte finns någonting att stilla hos dig. Ljus. Ljuset bränner mig. Han stirrade på henne med rynkade ögonbryn. Moraine, du försöker leda mig vid nosen, men jag är ingen kalv och det finns ingen ring i min näsa. Vare sig röda Aja eller någon annan skulle ha en tanke på att stilla mig, såvida inte mina drömmar rymde något mått av verklighet. Betyder drömmen att de förlorade är fria? De kanske är fria, som jag sa redan tidigare, en del av dem. Jag hade inte väntat mig någonting som dina drömmar, Perrin. Det finns drömmare som har skrivit om vargar, men någonting som detta hade jag inte väntat mig. Jag tror att det var verkligt. Jag tror att jag såg någonting som verkligen hände, någonting som jag egentligen inte fick se. Det som du måste se. Jag tror att åtminstone Lanfear är fri. Vad tänker du göra? Jag tänker fara till Ilien. Därifrån tänker jag fara till Tyr och hoppas att jag kommer dit före Rand. Vi var tvungna att lämna Remen så hastigt att Lan inte hann få reda på om Rand hade korsat floden eller farit nedströms med ett skepp. Men det lär vi få svar på innan vi når Ilien. Om han har kommit den här vägen finns det nog tecken som visar det. Hon kastade en blick på boken som för att antyda att hon ville återgå till sin läsning. Är det allt du tänker göra? Lanfear är i full frihet och ljuset vet hur många av de andra och du tänker inte göra någonting. Försök inte fråga ut mig, sa hon med kylig röst. Du vet inte vilka frågor du ska ställa och om jag svarade skulle du inte begripa hälften och jag tänker inte svara. Perrin stod ett tag och trampade tills det stod klart för honom att hon inte tänkte säga mer om saken. När han rörde sig gled skjortan över bröstet och brännmärket sved. Det var inget allvarligt. Inte för att komma från ett blixtnedslag. Men sättet han hade fått det på oroade honom. Kan du hela det här? Så du känner dig inte längre besvärad av att man använder kraften på dig, Perrin? Nej, jag tänker inte hela det. Det är inget farligt och det kan kännas som en påminnelse för dig att vara försiktig. Försiktig med sina drömmar och vem han valde att berätta dem för. Men också med hur mycket han försökte pressa henne, förstod han att hon menade. Var det allt, Perrin? Han vände sig om för att gå, men så stannade han upp. Det var en sak till. Om du visste att en kvinnas namn var Serena, skulle du i så fall tro att det sa någonting om henne? Varför i ljusets namn frågar du det? Det är en flicka, sa han tafatt. En ung kvinna. Jag träffade henne igår. Hon är också passagerare på skeppet. Moraine fick själv upptäcka att Serene visste att hon var en ACD och att hon tycktes tro att de skulle leda henne till Valeres horn. Han tänkte inte dölja någonting som han trodde var av betydelse. Men om Moraine kunde vara hemlighetsfull så kunde han det också. Serene, Det är ett sardenskt namn. Ingen kvinna skulle döpa sin dotter så om hon inte väntade sig att dottern skulle bli en stor skönhet och en hjärtekrossare. En kvinna ämnad att ligga bland mjuka kuddar i ett palats omgiven av tjänare och friare. Hon log hastigt men mycket roat. Om vi har en Sarine med oss på skeppet har du kanske ytterligare en anledning att vara försiktig, Perrin. Jag tänker vara försiktig, sa han. Nu förstod han i varje fall varför Sarine inte tyckte om sitt namn. Det var knappast ett namn som passade en hornsökare. Bara hon inte kallar sig för Falk, sa. När han gick upp på däck stod Län där och ryktade Mandarp. Sarine satt på en trossrulle vid relingen och betraktade honom medan hon vässade en av sina knivar. De stora, trekantiga seglen var hissade nu och spändes hårt i vinden. Snögåsen nästan flög ner för floden. Sarine följde Perrin med blicken när han gick förbi henne och ställde sig i fören. Vattnet krusade sig på ömse sidor av stäven, likt jord som vändes upp av en god plog. Han funderade över sina drömmar, över Eilmen, över Mins syner och falkar. Det sved i såret på bröstet. Så här tilltrasslat hade livet aldrig varit förut. Rand vaknade ur sin utmattade sömn, flämtade till och satte sig upp med ett ryck. Han hade använt manteln som filt, men nu föll den av honom. Det bultade i sidan av hans gamla sår från farm. Elden hade brunnit ner till glödande kol med ett fåtal små dansande lågor, men de räckte för att sätta skuggorna omkring i rörelse. Det var Perrin. Det var han. Det var han, inte bara en dröm. Och jag var nära att döda honom. Ljus, jag måste vara försiktig. Med skälvande händer plockade han upp en gren och började skjuta in den bland kolen. Det var glest mellan träden i det morandiska höglandet, men han hade lyckats hitta så många nedfallna grenar att de precis räckte till en eld. Trä som var tillräckligt gammalt för att vara torrt utan att vara ruttet. Innan grenen nådde de glödande kolen hejdade han sig. Han hade hört hästtramp. 10 eller 12 hästar som närmade sig i sakta mak. Jag måste vara försiktig. Jag får inte göra fler misstag. Hästarna sökte sig mot hans falnade eld, kom in i den svaga ljuskretsen och stannade. Skuggorna gjorde det svårt att urskilja ryttarna, men de såg ut att vara hårdföra män med runda hjälmar och långa ärmlösa läderrockar översållade med runda metallfjäll. En av ryttarna var en kvinna med gråsprängt hår och beslutsamt utseende. Hon var klädd i en enkel ylleklänning, men tyget var av bästa sort, och på bröstet hade hon en silverbrosch föreställande ett lejon. Förmodligen en handlerska. Rand hade sett kvinnor som liknade henne bland dem som kom till Tjufloden för att köpa ull och tobak. En handlerska med sina vakter. Jag måste vara försiktig, tänkte han medan han reste sig. Inga misstag. Du har valt en god lägerplats, unge man, sa hon. Jag har själv ofta använt den på väg till Remen. Det finns en liten källa i närheten. Jag hoppas att du inte har något emot att dela den med mig. Vakterna hade redan börjat sitta av, rätta till sina svärdsbälten och lossa på sadeljordarna. Inte alls, sa Rand. Försiktigt. 2 steg, sen var han tillräckligt nära. Han tog ett språng rakt upp i luften samtidigt som han gjorde en snurrande rörelse. Tistelfjunet flyger i virvelvinden. I hans händer uppenbarade sig ett svärd med hägerns märke smitt av ren eld. Redan innan förvåningen han visade sig i hennes ansikte hade han huggit huvudet av henne. Hon var farligast av dem. Han tog mark igen samtidigt som kvinnans huvud rullade ner över hästens länd. Vakterna ropade, grep efter sina svärd, skrek när de insåg att det Rand bar var ett brinnande svärd. Han dansade bland dem i de mönster som Län hade lärt honom. Han skulle ha kunnat döda alla 10 med vanligt stål, men den klinga han nu svingade var en del av honom själv. Den sista stupade. Alltsammans hade varit så likt en fäktningsövning att han redan hade börjat föra ner svärdet i skidan enligt det mönster som kallades fälla samman solfjädern, när han mindes att han inte hade någon skida och att svärdet skulle ha bränt den till aska om han hade haft den. Han lät svärdet försvinna och riktade istället uppmärksamheten mot hästarna. De flesta hade skenat, men några hade inte sprungit så långt. Kvinnans stora vallack stod kvar och gnäggade oroligt med rullande ögon. Den huvudlösa kroppen som hade behållit greppet om tyglarna låg nu på marken och höll ned hästens huvud. Rand drog loss tyglarna ur den dödas hand, samlade snabbt ihop sina få tillhörigheter och svängde sig upp i sadeln. Jag måste vara försiktig, tänkte han, medan han lät blicken glida över de döda. Inga misstag. Han var fortfarande uppfylld av kraften. Shirdins flöde var ljuvare än honung, bittrare än ruttet kött. Med ens ledde han kraften utan att egentligen förstå vad det var han gjorde eller hur han gjorde det. Han kände bara att det var rätt sätt. Och det fungerade. Liken lyftes upp i luften. Han placerade dem i en rad, vända mot sig, knäböjande med ansiktena i leran. De som hade några ansikten kvar, på knä inför Rand. Om jag nu är draken återfödd, sa han till dem, så är det precis så här det ska vara, inte sant? Det var svårt att släppa Shirdin, men han gjorde det. Hur skulle jag då kunna hålla vansinnet borta om jag håller den kvar för länge? Han gav till ett bittert skratt. Eller är det redan för sent? Förbryllad betraktade han raden med människor. Han var säker på att det bara hade varit 10 män. Men framför honom knäböjde 11 stycken. En av dem saknade rustning, men höll fortfarande något slags dolk i handen. Du har valt fel sällskap, sa Rand till honom. Han vände vallaken, drev hälarna i flanken på den och galopperade ut i natten. Det var fortfarande långt kvar till Tyr, men han tänkte rida raka vägen dit, om han så måste spränga hästen eller stjäla nya. Jag ska göra slut på det. Slut på hånet. Slut på lockbeterna. Slut, Callander. Svärdet ropade på honom.